Tack för fin lovsång och tacka du är här, Herre. Vi prisar dig. Halleluja. Så vi ber att ditt ord ska nå ut, Herre, och att jag inte ska tala någonting som inte är från dig, Herre, utan bara det som är från dig, Herre. Och öppna våra hjärtan och låt ditt ord sås i god jord. Som sagt, låt inte vara mina ord utan dina ord. I Jesu namn. Amen. Guds ord är skarpare än något tvegat svärd, och Guds ord är levande och verksamt. Därför kan man läsa vissa bibelställen om och om igen och se nya saker. Det är inte som gamla texter om kungar kanske som ren så i början, utan man kan läsa Guds ord och så kan Gud tala och visa nya saker som man behöver för att stanna tiden och för att stanna situationen man befinner sig i. Och så upplevt. Och vi ska gå till Matteus 13. Matteus kapitel 13 och vers 2. Det är en av huvudtexterna. Så den är lite längre. Så. Men det är en av de texterna som det här bygger på då, som ska dela. Matteus 13, 2 till vers 9 först. Det är Jesus som berättar liknelsen om såningsmannen. Då säger Jesus så här: en såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket mylla, och det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg sväddes det, och eftersom det saknade rot vissnade det bort. En del föll bland tistlar, och tistlarna sköt upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och gav skörd 100-falt och 60-falt och 30-falt. Hör du som har öron. Och senare så kommer Jesus förklara denna liknelsen. Jag tänkte vi fortsätter och säger vad han menar med detta. Så då går vi till vers 18. Så hör nu vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör ordet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som såddes i hans hjärta. Det är sådden vid vägen. Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men har ingen rot inom sig utan bara för en tid. När han möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer han genast på fall. Sedan, det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår och bär frukt 100-falt, 60-falt och 30-falt. Vad är en förutsättning för att det ska vara sådd i god jord? Jo, att man förstår. Vi tar det sista igen. Men den som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår och bär frukt 100-falt, 60-falt och 30-falt. Alla dessa som Jesus nämner hörde ordet. Men det som var skillnad mellan det som såddes i god jord och det som Jesus sa här i början, när han sådde en del full vägen och fåglarna kom åt upp det. Vad är det för skillnad? Jo, då förstod man inte ordet. Och är det då bara den personen som det hänger på som lyssnar? Är det inte också vi som ska dela ordet på ett sätt man förstår? Jag tänker, det är lätt när man läser det här. Jag tänker, jag gör mitt genom att bara predika. Jag gör mitt genom att bara dela Guds ord, sen upp till Gud och människorna resten. Jag håller inte med om det. Det som har blivit väldigt levande för mig nu är att vi måste hjälpa och förstå. Vi måste tala ett språk så att människor förstår. Då tänker jag faktiskt så här. Det som såddes på stenig mark kan förvandlas till god jord. Alltså om det som såddes på stenig mark, om man hjälper en människan förklarar ordet så att den förstår, då har den förutsättningarna för att det ska kunna växa i god jord. Det är alltså inte så här man predikar, man vittnar och så. Nu har jag gjort mitt. Nu får Gud göra resten och nå upp till de människorna. Nej, vi kan påverka här. Alltså, nu hårdrar jag det här. Säg att man har en jättefin, ett jättefint vittnesbörd på kinesiska här i stan. Det kan vara hur bra som helst, men om man inte förstår, ska vi då begära av Gud att ska förklara allting när det varit på kinesiska? Vi har ju ett ansvar också, tänker jag. Och det är så här, en del kanske vet att jag är lärare. Och jag har ett ansvar för att eleverna ska förstå. Rektorn kan inte säga till mig, ja, du har gått igenom franska revolutionen. Hälften förstod, men du har gjort ditt jobb. Tack, Johnny. Så det funkar inte så. Utan jag räcker inte att jag bara berättar om franska revolutionen eller andra världskriget. Jag måste göra det på ett sätt så att folk förstår. Och då har jag ett ansvar, särskilt för de som har kanske svårare att förstå. Och då är det så här att först har man en genomgång så att man tror man når de som kanske har lättare att förstå och de som har svårare. Efter genomgången frågar man allihopa om de har frågor. Och då har alla en chans att lyssna och bli förstådda. Vad gör man efter genomgången? Jo, då går man runt till eleverna, särskilt de som har kanske svårat att förstå, och hjälper dem att förstå. Och det kanske krävs att man förklarar mer än en gång. Och jag ger mig inte förrän den har förstått. Så att vi har ett ansvar hur vi förklarar saker. Vi ska inte ha massa religiösa termer som folk inte har hört. Och hur vi säger saker. Att vi hittar rätt våglängd. Sen gör Gud sitt jobb självklart. Men jag vill betona vårt ansvar här. Alltså det som såddes på sten i mark som inte förstod, det kan så sig god jord om man hjälper den människan som fick på senemark att förstå. Då kan faktiskt det så sig god jord. För har man förståelsen, då har man förutsättningarna att bära frukt. Ska vi se här. Så undvik termer som folk inte förstår eller känner till. Hitta rätt våglängd så att det når fram till hjärtat. Det är väldigt viktigt att nå fram till hjärtat. Det räcker inte att vi bara delar Guds ord och halvhjärtat, utan nå fram till hjärtat. Så. Och det står också, vi kan ta det är ett bibelställe faktiskt om just hjärtat. Att vi kan ta det lite längre fram också, men det står ungefär så här i Bibeln, att den vise vinner hjärtan. Vinner du hjärtat på en person så är det goda förutsättningar för att kunna nå in med budskapet också. Och det räcker alltså inte att ha delat ordet och delat ett vittnesbörd. Det räcker inte, utan det är viktigt hur det görs. Och förutom att man förklarar på ett språk och termer människor förstår, vad är det viktigaste då? Jo, det är framförallt att det görs i kärlek. Faktiskt. Paulus säger i första Korinterbrevet 16 kapitlet 14 versen, säger han, låt allt hos er ske i kärlek. Låt allt hos er ske i kärlek. Vi kan läsa ett bibelställ också till om det. Det är Galaterbrevet 5 och 6. Galaterbrevet 5 och 6 kan vi ta. Vi ser här. Det står det så här. I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Jag tror inte man ska gå ut och dela ordet för att jag ska få pluspoäng hos Gud. Att jag ska visa att jag vunnit 10 stycken för honom och jag får en lön. Jag får en stor bra plats i himlen kanske. Jag tror inte det är det som ska driva oss. Att vi ska visa Gud vad vi har gjort, utan att vi älskar människorna, vi vill det bästa för dem. Vi har funnit någonting som hjälpt oss och vi vill dela med oss till det. För att vi älskar dem. Och känner de den kärleken så är det mycket lättare att nå fram. För att vittna bara för att få plus på en själv. Jag hoppas ingen gör så. Men det är alltså för att vi älskar människorna. Kärleken måste finnas i allt vi gör. Så. Vi fortsätter lite till. Det som såddes bland tistlar. Det tror jag både kan gälla kristna och icke-kristna. Ja, men jag tror detta är ett av bibelställena som kanske drabbar oss kristna mest. Det som såddes bland tistlar. Och vi kan gå tillbaka vad Jesus sa om det igen då. Förklaringen där. Det som såddes bland tistlar är det som hör ordet. Men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Alltså, vi kristna kan också drabbas av världsliga bekymmer. Och vi kan också fastna för det här med rikedom som faktiskt är bedräglig. Så att det kväver ordet så att det blir utan frukt. Så alltså, vi kristna kan vara där. Och vad händer om vi blir utan frukt? Jo, andra blir också utan frukt. Alltså, om jag har massa tistlar, om jag har upptagen med det ena med det andra, bekymrar mig för det ena med det andra och allting, det gör att jag också har svårare att nå andra. Jag blir utan frukt och jag skulle inte nå de människorna som annars skulle bli nådda. Så där tror jag vi får rannsaka oss själva. Kanske är saker vi ska ändra på. Jag har själv gjort mig av med prylar för att tänka att de tog för mycket plats i mitt liv till exempel. Jag ville leva ett lite enklare liv. Så jag säger inte att det är fel att ha prylar, men det kan vara så att vi har väldigt mycket saker kanske som inte behöver, som tar mycket plats från vårt hjärta. Jesus säger så här: sälj vad ni äger och ge allmosor, ty där en skatt där, det ska också ditt hjärta vara. Alltså, ger du allmosor, ger du det till Gud, och då kommer du också ditt hjärta att vara hos Gud. Så. Och god jord, det är alltså både nya människor och redan kristna. God jord kan vara en människa som är sökare, som vi ger ett vittnesbörd till, som tar emot det och som förstår det och som inte låter andra, vad folk ska tycka och tänka, massa rikedomar eller bekymmer, kväva ordet. Det är alltså icke-kristna, och det kan gälla oss kristna, att det sås i god jord. Så låt oss som sagt, bröder och systrar, rannsaka oss själva så att vi kan vara sådd i god jord som bär god frukt. Men är detta allt då? Har vi sagt allting nu? Ska vi slå oss för bröstet och vara nöjda? Nej, det finns lite mer såklart. Vi kan gå till första Korinthierbrevet som talar om, för att nå en person som är på ett speciellt sätt, ska jag också vara så? Det är också en viktig sak, för de här två bibelställena går hand i hand. Så detta är den andra huvudtexten vi ska läsa nu. Första Korinthierbrevet 9 kapitlet. Första Korinthierbrevet 9 kapitlet. Och det är väldigt, väldigt talande till det här bibelstället. Första Korinthierbrevet 9 kapitlet, det är Paulus som säger detta. Och sen tar vi vers 19-23. Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För den som är under lagen har jag blivit som det som är under lagen, fast jag själv inte är under lagen, för att vinna den som är under lagen. Låter avancerat, men så var det. För den som är utan lag har jag blivit som en utan lag, för att vinna den som är utan lag, fast jag själv inte är utan Guds lag, utan lyder under Kristi lag. För det svaga har jag blivit svag för att vinna det svaga. För alla har jag blivit allt för att i alla fall frälsa några. Allt gör jag för evangeliet, för att även själv få del av det. Så alltså, vi behöver vara, alltså som sagt, hitta rätt våglängd. Vi behöver vara som de vi når. Och så här. Jag säger inte att detta är fel, men jag tror att det är lättare att nå till exempel uteliggare, alkoholister, om man kommer ganska enkelt klädd och är ganska enkel som person. Än när man kommer med kavaj, kostym, skjorta och slips, vattenkammat hår, och så står bredvid dem och så här lite uppe, sån här, ska man säga, högfärdig stil och så. Jag säger inte att man kanske kan vinna på det sättet också, men det är lättare om man böjer sig ner och är som de man vinner. Så. Och det är klart, det handlar ju om stil, alltså attityder, och det handlar också om klädstil kan det handla om, sättet att prata och så vidare. Vi ska försöka hitta, som sagt, våglängden, och det är jätteviktigt. För som Paulus säger så här: för det svaga har jag blivit svag för att vinna det svaga. Vad borde Paulus göra? Jo, han borde vara svag för att vinna dem. Så det räcker alltså inte, som vi läste innan, att dela Guds ord bara, utan det är detta också. Och som sagt, jag tror det handlar mycket om attityder. Man ska inte tänka att man är för mer än någon annan. Jag skulle lika väl kunna vara uteliggare om jag var uppvuxen hos andra föräldrar. Det är så. Så jag är inte för mer än någon annan. Jag skulle lika väl kunna vara det själv. Och vi ska inte tro att vi är någonting. Alltså, nu menar jag i världslig mening. Vi ska inte tro att vi är någonting. Visst, vi är i Kristus, absolut. Men vi ska inte tro att vi är någonting i oss själva. Vi har ingenting att visa som är bättre än i oss själva än de har. Förstår ni vad jag menar? I Kristus har vi, men i oss själva. Ja. Och då, som sagt, då är det viktigt både när man vinner andra människor, men även när man tar emot människor som är nya i tron, att vi lite låter dem vara som de är och att vi är på deras våglängd. Vi har ju våran stil att träffas på i möten och så vidare, men det kanske kommer någon som aldrig varit i kyrkan. Om den kommer kanske i lite trasiga kläder och en plastpåse från Hemköp och sätter sig längst fram. Fine, det är väl jättebra att den människan är här. Poängtera inte bara sådana saker när den kommer. För jag var med om faktiskt, det var en del nyfrälsta, jag bodde i Göteborg, som kom till kyrkan. Och så var det någon värd i kyrkan sa, det var någon ungdom som hade keps på sig. Ja, här kommer du inte in med keps. Bra gjort. Nej, verkligen inte bra gjort. Alltså, även om det inte passar att ha keps, så får man lite ta emot dem som de är. Så kanske de lär sig sen att nej, kanske inte skulle passa att ha keps. Så, men man måste försöka vinna människorna och ta emot dem som de är. Och som sagt, i att hitta rätt våglän så gäller det att vara ödmjuk och rätt attityd. Det är inte bara jag som har något att säga dig. Det är kanske du som har något att säga mig också, faktiskt. Och vi kommer till det här ordspråkspråken som jag sa i början. Här, för jag hittade det här nämligen. Ordspråkspråken 11:30. Men jag kan citera det bara här. Ordspråkspråken 11:30, det är från 1917 års översättning. Som jag tycker säger väldigt bra. Den som är vis, han vinner hjärtan. Den som är vis vinner hjärtan. Det är inte bara att stövla på och förkunna Guds evangelium. Den som är vis vinner hjärtan. Så det behövs vishet. Och hur får vi vishet då? Ja, vi får be om det. Jakobs brev säger att den som brister i vishet bör be om det. Eller vågar vi inte erkänna att du brister i vishet? Ja, jag brister i vishet. Ja, så att vi behöver be om vishet. Vi behöver stilla oss och lita på att Gud hjälper oss. Så, för vi alla brister i vishet. Jag brister i vishet. Jag behöver Guds hjälp. Så. Men som sagt, jag tror detta är de allra viktigaste delarna. Att vinna deras hjärtan. En människas hjärta. Och då kanske det räcker inte att du kanske har sagt ett vittnesbörd och gå därifrån. Du kanske behöver fråga, förstår du? Kanske saknar pengar, du kanske kan hjälpa med en slant. Det kanske är en människa som är hungrig. Du kan ge den något att äta. Du kan gå till Ica, köpa en banan och komma tillbaka, till exempel. Så att det är mycket det här med att dela det bästa budskapet i världen. Det är mycket som är kring detta. Och så, och det gäller att vi inte bara vinner deras hjärta, utan att vi handlar utifrån vårt hjärta. Jätteviktigt. Och när Jesus säger skörd och frukt i det kapitlet vi precis läste, alltså Matteus, och går tillbaka till det igen. Nu ramlar en lapp här. Det är så här. Vi ska se här. Ja, det är i alla fall så här. På ena stället när Jesus säger liknelsen, så säger Jesus att man bär skörd. Och när han förklarar liknelsen säger att, vi får frukt. Och jag kan ta detta igen så att det blir klart. Men en del föll i god jord och av skörd. När han säger liknelsen, 100-falt, 60-falt och 30-falt. Och sen han förklarar. Men det som såddes god jord är den som hör ordet och förstår och bär frukt. Ser ni det skillnaden? Jesus talar både om alltså skörd och frukt. Och jag tror det inte bara handlar om antal kristna vi, eller icke-kristna vi får omvända. Alltså när Jesus talar om skörd och frukt, 60-fall, 30-fall och 100-fall. Jag tror inte det bara handlar om antal människor vi får till tro. Det är en del av det, självklart, men inte bara. För vad säger det Jesus, eller vad står i Bibeln om frukt mer än i detta stället? Jo, i Galaterbrevet 50 kapitlet talas om andens frukter. Vi går till Galaterbrevet 5, 22. Galaterbrevet 5, 22. Många kanske kan det här utan till, men det är bra att påminna sig. Det bör jag själv göra gång på gång. Ska vi se här. Där var det. Vi sa Galaterbrevet 5, 22-23. Det står det så här. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Vi kan repetera en gång till för det är ganska många saker samtidigt. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sprider vi det här så är det också en frukt som Jesus talat om sådden och skörden. Och när vi har kärlek, mildhet, godhet, trofasthet och allt detta så resulterar det i andra goda gärningar också. Så som sagt, det ena är antal frälsta, självklart det finns den biten med. Men om vi har andens frukter, när Jesus talar om både frukt och skörd, om vi har detta, kärlek, glädje, frid, mildhet, godhet och så vidare, så resulterar det att vi sprider den frukten till andra människor och vi gör också goda gärningar av hjärtat. Alltså, när jag vände om mig till Gud i 18-årsåldern, för det första, jag bara vände mig till Gud och fick en kärlek till andra människor. Jag bara kände att jag bara vill hjälpa människor i nöd. Jag tog reda på olika organisationer jag kunde hjälpa och så vidare. Så det bara fanns där. Och jag tänker, när vi har andens frukt, då vill vi också hjälpa andra människor. Och vi ska ta en liten titt på det också med gärningar, goda gärningar då. Matteus 25 kan vi titta på. Matteus 25. Matteus 25 och 31 kan vi ta. Och detta anser jag väldigt viktigt ställe för att se hur Jesus presenterar detta stället och när det sägs. Dessa är inte någonting i periferin eller mellan raderna bara, utan detta är ett väldigt så här väldigt grundläggande bibelställe. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härligt tron. Och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra som heden skiljer fåren från getterna. Man ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på den vänstra. Alltså detta är ingenting som bara hände mitt emellan raderna, utan detta är en väldigt viktig händelse, en jättestor händelse. Så. Och här säger, du kan läsa hela resten av kapitlet själv sen kan du göra. Men jag kan bara läsa en del av det så att vi kommer in i vad som menas. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: kom ni min fars välsignade och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska det rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska kungen svara dem: jag säger i sanningen, allt vad ni gjort för en av dessa minsta, mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Allt vad ni gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Och sen kommer vad Jesus säger till jättarna, de som inte hade gjort detta. Och de hade förklaringar: när såg vi dig hungrig, när såg vi dig törstig och så vidare. Och det skiljer, alltså, du kan läsa hela kapitlet själv sen. Det skiljer Jesus fåren och jättarna. Men detta är väldigt viktigt. Och jag tänker att när vi blir överlåtna Herren, när Guds ord står sig god jord, då får vi en vilja att göra goda gärningar. Vi kan inte sitta i kyrkbänken bara, eller sitta på jobbet och sen åka hem och så vidare. Vi vill göra någonting för andra människor. Så jag tror det här först handlar om överlåtelse, sen kommer dessa gärningar. För grenen som Jesus också talar om kan inte bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i trädet. Så de här gärningarna kan vi inte göra i oss själva i kärlek. Men om vi förblir i trädet, alltså som vi som grenar, då gör Jesus detta genom oss då. Och vi ska, en del har haft, tycker jag, lite fel inställning på det här med av nåden är frälsta och så vidare. Och en del kanske hamnar för mycket i bara gärningar också. Men vi ska försöka få en balans i detta. Efesierbrevet 2, 8-10 ska vi läsa. För detta ligger ju också i att vinna andra för Herren. Det är inte bara att de kommer till kyrkan och vi är nöjda och så vidare. Utan vi kanske behöver göra mycket för dem och så vidare. Och en del andra kanske man behöver göra mycket för att de ska komma till tron. Men vi läser Efesierbrevet 2, 8-10. Ska vi se här. Efesierbrevet 2, 8-10. Lyssna noggrant. Av nåden är frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska brömma sig. Många stannar här och tänker, ja, jag är frälst av nåd. Jag kan i princip leva hur som helst, för det är tron på Jesus som räknas. Jag är inte frälst av gärningar. Många, tyvärr, har hört predikningar som lite visar att det är så. Man säger att man är frälst av nåd, inte av gärningar, så stannar man där. Men se vad Jesus säger, vad Paulus säger precis versen efter. Hans verk är vi, skapade Kristus Jesus till goda gärningar. Som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Så vi kan inte stanna och hoppa över den sista versen som en del gör. Vad vi är skapade till. Vi är skapade till goda gärningar och göra dem någon gång om året kanske. Nej, vandra i dem. Så här får vi ihop, vad säger Jesus, säger det, Matteus 25. Jag var hungrig, nu går med äta. Och att vi frälste av nåd. Här får vi ihop detta, för Paulus förklarar detta precis i versen efter. Tyvärr måste jag säga, det har varit mycket falsk teologi. När man säger att man är frälst av nåd, inte gärningar, att det inte behövs. Paulus säger själv i versen efter att det behövs. Så vi läser hela det här sammanhanget igen. Jag blir nästan lite upprörd, för jag har hört en del undervisning som är så. För mycket, måste jag säga. Av nåden är ni frälsta, genom tron. Inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska brumma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Som Gud har förberett för att vi ska vandra i den. Vandra i den, vadå? Vi ska vandra i goda gärningar. Så detta är jätteviktigt, annars skulle jag säga att det blir falsk teologi. Säger jag så här, ja, jag har en bra relation med Gud, jag kommer till himlen. Det visar att jag inte är kärlek till min nästa. Har jag en sann relation med Gud, är jag frälst och född på nytt, då kommer jag älska min nästa och vill göra någonting för den. Så har jag denna inställning. Jag är frälst och nåd, inte av gärningar. Jag sitter bara hemma och tittar på tv, äter chips som jag säger ibland och skojar om. Och jag bara gör det ena med det andra, vad jag tycker är kul. Frågan är om man är född på nytt då? För är man född på nytt, då fylls man med Guds kärlek och Gud verkar i vår vilja och handling så att vi vill göra goda gärningar. Så du får inte missa den här biten. Och det går väldigt mycket hand i hand. Så ta mig rätt. Mikael Alvén var för några veckor sedan, jag tror det var en månad sedan. Han uttryckte det väldigt fint. Han sa så här: vår tro, alltså vad vi gör för människor, det står på två ben, sa han. Det var väldigt bra när han sa. Han sa så här: det är delvis missionsbefallningen, det vi ska gå ut och göra alla folk till lärjungar, men också vad man hette i gärningar. Och då nämnde han just Matteus 25. Jag var hungrig, nu går jag att äta. Jag var törstig, nu går jag att dricka. Han sa att det är på de här två benen kristendomen står. Alltså att predika, nå ut med budskapet, folk ska bli frälsta och goda gärningar. Och han har en organisation som hjälper människor som är väldigt, väldigt utsatta i Nepal. Och den verksamheten är både på de två benen. De hjälper människor i misär och i nöd. Och genom deras arbete så kommer väldigt många till tron också. Så han har både och. Så. Och jag tror en del kallar det kanske mer till ren hjälpverksamhet. En del kanske kallar det mer till att predika. Men jag tror båda två måste finnas i alla ändå. Man är beredd att ge ett vittnesbörd muntligt. Men man är också beredd att hjälpa. Man kan inte säga som predikant att jag predikar, det är min kallelse. Jag bryr mig inte om någon är borta som utslagna. Man kan inte säga så. Och man kan inte heller bara hjälpa dem kanske utomstående. Man tiger, man säger ingenting och vi delar med oss av sin tron. Där kan man inte heller hamna. Så jag tror att båda två behövs. Vi behöver dela vår tro med vår mun och genom våra gärningar. Men som sagt, han hjälper utsatta i Nepal och det är ett jättefint arbete. Så barmhärtiga handlingar, det handlar om både i och utanför kyrkan. Mot våra trosyskon ska vi vara beredda att ställa upp och hjälpa. Och vi ska hjälpa dem där ute. Så om det kommer nykristna hit så ska vi vara beredda och ge dem mycket stöd. För det kan verkligen behövas. Och mycket omsorg kan behövas för en nyomvänd. Man kan ha kommit från en trasig bakgrund. Jättesvåra omständigheter. Då är det inte bara att predika och dricka kaffe och åka hem. Det kan behövas mycket mer. Det behöver inte alltid vara så. Det kan vara de som kommer från lättare förhållanden också. Så båda två kan finnas. Men när jag fick min första lägenhet, jag var ungefär 25 år då. Då delade brevbäraren ut min post från kyrkan till dem av misstag. Så efter jag bott ett tag så gav de mig ett brev och frågade om jag ville komma hem till dem. Då tänkte jag att jag har spelat för hög musik. Jag var lite orolig för vad de kan ha klagat på. Men de bjöd mig hem till sig i alla fall. Och de hade ganska trasig bakgrund. De hade varit narkomaner. Eller var narkomaner rättare sagt. Och de hade problem med alkohol. Och sen så, vad heter det? De hade haft kontakt med Joas vittne lite och så vidare. Men de frågade nämligen. Jag hade ganska enkel stil på den tiden. Lite halvlångt hår, ganska enkla kläder, lite som de faktiskt. Men de frågade mig om de fick följa med till vår kyrka. Och jag blev jätteglad. Så jag tog med dem till kyrkan, Pingstkyrkan Frölunda. Och de blev frälsta och döpta. Och sen blev både hans mamma frälst och hennes pappa blev frälst också. Men de hade väldigt trasig bakgrund och det var bra att de bodde dörren bredvid mig för vi umgicks väldigt mycket. Och fick hjälpa till väldigt mycket. Och sen fick ju andra i församlingen också hjälpa dem mycket. Så man kunde inte klara det själv utan man fick ha andra också. Men det är väldigt viktigt att man finns där när det kommer nya kristna från en trasig bakgrund. Och jag minns en gång när jag passade deras hund. De var bortresta, jag gick med den där och så vidare. Och jag bara kände, åh vad meningsfullt, vad underbart det här känns. Passa en hund kanske inte så meningsfullt i sig, men det kändes så underbart att vara i en sån här process Och jag var så glad och det var så meningsfullt. Och då kan man säga så här, att göra någonting för andra människor i Guds rike ger dig mer glädje än vilken resa som helst på jorden, all inclusive eller vilken sportbil som helst. Jag tror att detta, att hjälpa andra människor, vara i Guds vilja och göra en skillnad, det ger också dig mer glädje än vilken annan världslighet som helst. Jag kan lova dig att det är så. För den glädjen jag kände där, den var komplett kan man säga. Den var fullkomlig. Och den hittar inte du om du inte har Herren i ditt hjärta och är på världens bästa resa eller åker världens finaste bil. För att inte ska bli några missförstånd här så kan jag säga ja, jag tror man kan vara född på nytt. Man kan ha en levande relation till Gud och göra en fin resa. Man kan ha en fin bil också. Men det jag vill säga är att den biten först, sök Guds rike först. Eller söker vi resor först? Söker vi fina bilar först? Söker vi de dyraste kläderna först? Nej, när vi söker Gud först då kanske han kan undra oss en fin resa också. Men inte, det ska inte vara där som våra hjärta är i första hand. Okej. Sen är det viktigt med de individuella samtalen. Alltså att vi tar oss tid. Det räcker som sagt inte att de kanske går i kyrkan då och då, utan att vi hjälper till och tar oss tid. Och där ger Paulus ett väldigt bra exempel på hur han gjorde. Apostlagärningarna 20. Ska vi se här. Apostlagärningarna 20 och 31. Det står det så här som Paulus säger hur han gjorde. Och därför vakna och kom ihåg att jag i 3 års tid, natt och dag, aldrig har slutat förmana var och en av er under tårar. Vi tar detta igen. Här i det individuella samtalet. Paulus, han var kanske den största av alla apostlarna. Delade så mycket Guds ord, men han såg också det här lilla personliga mötet som väldigt viktigt. Vi tar det igen. Och därför vakna och kom ihåg att jag i 3 års tid, natt och dag, aldrig har slutat förmana var och en av er under tårar. Hur kan man förmana någon under tårar? Jo, man älskar bara. Han älskade verkligen människor. Han var inte bara en apostel, utan älskade människor. Han förmanade en dag och natt under tårar i 3 års tid. Så detta får vi inte glömma när vi människor kommer till kyrkan. Och här kan många av oss behöver ta ett ansvar när det kommer kanske nyomvända fraser i bakgrund eller som behöver hjälp i tron. Här är det inte bara en ledning i kyrkan eller en pastor man nu har det, utan här är det många som kan hjälpas åt. Kanske Erik kan nå en människa och få bättre kontakt med en än jag kan. Frida kanske når en annan människa mycket bättre än jag kan göra. Och Thomas Tuvskog kan nå en annan människa mycket bättre än jag kan. Jag tänker att denna biten, Gud kan använda oss här och vi kan ha kanske mer ingång till vissa personer än andra. Gud kan ge oss nycklar till alla personer, men en del kanske har lättare och kan få kontakt med en annan än jag till exempel. Men vi ska snart sluta, men jag tar lite till vid evangelisation då. Viktigt att vara ledd och lyssna in också. Det var ju Paulus och de apostlarna. Jesus var ju hela tiden ledd vad han gjorde. Alltså viktigt att vara ledd och lyssna in då. Både var man är någonstans, men också vem man pratar med och vad man gör. Jag var med mycket i evangelisation i Brunnsparken i Göteborg, när jag var med en kyrka där. Vi hade möten varje tisdag på stan då. Det kom många som blev födda på nytt sen till kyrkan faktiskt. Jag har berättat detta innan, men vi inbjöd människor där på torget och så vi inbjöd till kyrkan så många kom till sen och många lämnade sina liv till Herren. Men i början när jag var med där så började jag dela ut traktatet till vem som helst och många tog inte emot. Då var det bättre att spendera tid på de som tar emot. Sen så lärde jag mig att lite känna in, lyssna in vilka som var mottagliga och då tog alla emot vad jag minns faktiskt. Och då kanske bättre att spendera tid med dem som man vet är mottagliga än inte. Och Gud kan ju öppna våra ögon så vi ser vilka som är mottagliga och så vidare. Så vi kan titta lite på Galaterbrevet 5:25. Det står det så här. Ni kan slå upp det om ni vill, annars kan jag läsa det bara. Galaterbrevet 5:25. Det står så här: om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Om vi har liv genom anden, låt oss också då följa anden. Vi kan vara ledda av den helige ande när vi verkar för Herren och så vidare. Och Jesus såg, Jesus gjorde också bara det han såg fadern göra. Vi kan ta det, den versen som det står. Johannes 5:19. Står det så här. Jesus svarade dem: jag säger i sanningen, sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser fadern göra. Och fadern gör, det gör också sonen. Så både de första kristna och Jesus var beroende av Guds ledning. Alltså, och vi då genom den helige ande. Och vi i vår tid är beroende av den helige ande om vi ska göra precis det som Gud vill. Då behöver vi också lära oss lyssna in. Och det gör man ju bland annat genom att man umgås med Gud. Att lyssna in, stilla sig. Så att man inte bara rusar iväg i livet utan stilla sig. När man stillar sig till Gud och har det som en vana och ger Gud den tiden som behövs, då lär man sig lyssna in Guds röst. Så. Och Gud kan tala genom andra människor till oss också. Men vi kan ge ett väldigt bra exempel på det. Hur apostlarna kunde vara ledda av den helige ande. Apostlagärningarna 16 kan vi läsa lite från. En liten stund till ska jag bara ta. Apostlagärningarna 16 och vers 6. Här är ett typiskt exempel på Guds ledning. Att inte bara stövla på och dela ut traktat var som helst och vem som helst. Det kan man göra, men jag tror ändå det är bättre att spendera tid på det som Gud leder till än att ge till människor som kanske inte kommer att ta emot på samma sätt. Ni kan detta stället, men det blev levande för mig på nytt det här också när jag läste det igår. Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien eftersom de hade blivit hindrade av den helige ande från att förkunna ordet i Asien. Tänker man så här, okej, leder inte den helige ande att dela ut evangeliet till alla? Jag tror att Gud hade andra människor till Asien. De kanske var just ända till ett annat ställe. När de nådde Mysien försökte de ta sig till Bitynien. Men det tillät inte Jesu ande. Då reste de genom Mysien ner till Troas. Så här, snacka om Guds ledning. Sen på natten såg Paulus en syn där en makedonier stod och vädjade till honom: kom över till Makedonien och hjälp oss. När han sett denna syn försökte vi genast ta oss vidare till Makedonien. Eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet för dem. Så här var ju det att Gud hade en plan för just dem. Sen vet ju vi att Gud vill att alla ska bli frälst i Asien också. Men där tror jag Gud hade andra. Och vi ska då bara ta ett litet område till. Om de första kristna gick ut och vittnar under förföljelse, ska då inte vi göra det som inte lever under förföljelse? Alltså de vittnade och delade Guds ord under förföljelse. De gjorde det ändå. Ska vi då inte dela Guds ord som inte har förföljelse? Vi kan bara ta lite om detta. Vi kan ta till exempel, det är så mycket om detta i Bibeln. Vi kan ta lite axplock bara. Apostlagärningarna 5 kan vi titta på. Apostlagärningarna 5 från vers 27. Som sagt, jag tar inte allt, men jag tar lite axplock så att vi får lite ta del av deras situation. Vi tar Apostlagärningarna 5, 27-33. Ska vi se här. Det var alltså apostlarna det handlade om det här. De är alltså inför stora rådet. När det nu hade blivit hämtare ställdes det inför stora rådet. Och översteprästerna förhörde dem och sa det: har vi inte strängt förbjudit er att undervisa i namnet? Alltså de var inför stora rådet och översteprästerna sa detta. Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära och vill att den mannens blod ska komma över oss. Då svarar Petrus och apostlarna, man måste lyda Gud mer än människor. Så är det alltid. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud upphöjt till sin högra sida som första och frälsare för att ge Israel omvändelse och syndernas förlåtelse. Vi är vittnen till detta, vi och den heliga ande som Gud har gett till dem som lyder honom. Sen kommer det in lite här. När rådsherrarna hörde detta blev de ursinniga och ville döda dem. Men sen kom det en. Men då reste sig en farisé i stora rådet som hette Gamaliel och menar typ att det kan faktiskt vara så att de är från Gud ändå. Så att då lyssnar de lite på honom. Men det blir i slutändan så här. Blir det. Vers 40-42 kan vi ta här. När de kallat in apostlarna igen lät de piska dem och förbjöd dem att tala Jesu namn. Har du blivit piskad någon gång för din tro? Ja, jag har inte blivit det. Retad har blivit kanske. Mobbad, men inte piskad. Sedan släpptes de fria och apostlarna gick ut från stora rådet glada att de anses värdiga att bli förnedrade för namnets skull. Och så vidare. Så att de fick ju inte rätta. De blev till och med piskade och varnade gång på gång. Då säger jag så här. Om de gick ut och delade evangeliet trots förföljelse och straff, fängelsestraff, allt möjligt. Ska vi då inte som har polistillstånd att evangelisera Hjärtats park göra det? Ska om de gör det med myndigheten efter sig och riskera fängelsestraff. Ska vi då inte, detta är polistillståndet nämligen, att evangelisera Hjärtats park 5 september. Hjärtats park med J, Hjärtats park J. Ska vi då inte, eller hur, vi ska göra det, hur? Låt det inte vara en av dem som David Wilkerson profeterar över i början på 2000-talet. Han profeterar i Philadelphia, Stockholm så här. Kristenheten i Sverige har drabbats av apati. Man bryr sig mer om att få karriär på jobbet än att göra något för Herren. Han sa det i början på 2000-talet att han hade en kontrovers med kyrkan i Sverige, evangelikala kyrkor i Sverige, att man drabbats av apati. Man står med armarna i kors, tycker det spelar ingen roll. Har vi Guds hjärta? Är vi efter Guds hjärta om vi gör så? Sitter hemma hellre och tittar på tv när vi har chansen att göra något för Herren. Men jag vill uppmuntra dig, inte kritisera. Men låt oss, även mig, inte drabbas av apati. Utan låt oss ta tillfället i akt. Så länge vi har tillfället att göra någonting för Herren. Det är ju så att ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Det är en organisation, PMU, Pingstmissionens U-landshjälp, som har den slogan som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Kan du vinna en människa för evigheten så du har gjort jättemycket. Tänk dig själv om du är vunnen för evigheten eller inte. Så ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Och för er som är med i evangelisationen, går det helhjärtat, be innan och fråga Gud hur han kan använda dig. Gå inte halvhjärtat och se hur det går där borta. Gå inte halvhjärtat för att se hur de andra kristna gör, hur de lyckas. Nej. Du ska inte gå dit och titta in andra. Tänk om vi alla går dit och tittar in varandra hur vi gör. Hur ska de spela? Hur ska de sjunga? Hur ska de dela ut kaffe? Hur ska traktaten se ut? Tänk om alla gick dit. Då blir det pannkaka rent ut sagt. Du ska inte gå in för att spana in andra kristna. Du ska göra någonting. Säg inte så här, åh, han är bra, hon är bra. Men du själv då? Säg inte han är bra, han är duktig, hon är duktig. Och spana in. Du själv då? Säger du så hela tiden att titta på andra, då kommer kanske inte Gud använda dig som han skulle annars. Gud kan använda dig, alla i kyrkan. Tänk på det, så gör inte när, alltså, vi ska göra saker av hjärtat. Så gör inte det halvhjärtat nu att du är med och evangeliserar för att spana in andra. Be ordentligt innan, gå ditt helhjärtat, fråga Gud och få prata med rätt personer. Och han kommer använda dig. Så är det. vi kristna är inte observatörer för att spana in varandra hur det går. Hur går det där borta? Hur gör de? Och de är bra och de är inte bra. Han predikar bra och han predikar mindre bra. Prata inte så. Vad kan Gud, hur kan Gud använda dig? Du själv då? Du som pekar finger på andra hela tiden och bedömer. Du själv då? Jag säger detta som uppmuntran. Alltså Gud kan använda dig. Gud kan använda dig, 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 dig. Så jag vill uppmuntra dig att få bra självförtroende faktiskt. Vi ska läsa ett bibelställe avslutningsvis. Som en uppmuntran. Det är missionsbefallningen. Finns också i Markus 16. Det pratar om lite mer saker också. Så läs gärna den hemma, Markus 16 också. Men vi tar missionsbefallningen Matteus 28. Missionsbefallningen Matteus 28. Då läser vi här. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berget Jesus hade befallt dem att gå. Har ni tänkt på det någon gång? De gick till Galileen, till det berget Jesus hade befallt dem att gå. Tänk om Judas, eller vad heter det, Petrus tyckte så, Jakob tyckte så, någon annan tyckte så, Thomas tyckte så. De var på olika ställen, hur skulle då Jesus kunna nå dem? Nej, de gick dit Jesus hade befallt dem att gå. Och där gav Jesus dem i missionsbefallningen. Jesus säger så här: när de fick se honom tillbad de honom med några tvivlare. Nu kommer vi till själva missionsbefallningen. Och tänk nu då att detta gäller 2026. Dig och mig. Det gällde inte bara då utan det gäller nu. Så. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Vad har vi att frukta? Vad folk ska tycka och tänka när vi har all makts fader bakom oss? Gå därför ut. Gå ut, säger Jesus. Gå därför ut. Vi kan inte bara predika i kyrkan och vänta att folk kommer hit. Jesus säger: gå därför ut, säger Jesus. Och gör alla folk till lärjungar. Lärjungar. Man behöver ta emot Herren, men också en lärjunge. Man behöver ta tid till dem efteråt och se att de växer i tron. Och där kan Gud använda oss. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt som har befallt er. Det är inte bara att de läser Bibeln själva. Vi ska lära dem att hålla allt Jesus har befallt oss. Och det, den sista versen är så underbar. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Jesus är med dig alla dagar till tidens slut. Vad du än gör för honom, frukta inte. Han har all makt inom jorden. Och Jesus är med dig alla dagar till tidens slut. Han är med oss alla dagar till tidens slut. Och han älskar oss verkligen. Så Gud hjälp oss i det här och Gud välsigna oss. I Jesu namn. Amen.